Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. I slutet av september, lördagen 21/9, då var det någonting som heter Stora Trygghetsdagen. Och det var tre olika föredrag kan man säga, eller diskussioner som vi bandade här på Tyresradion. Det var ett samarrangemang mellan PRO, Socialdemokraterna och ABF. Och ett av ämnena var Trygg i Tyresö. Och det var, alltså temat var ju alltså brott och kriminalitet. Och de som satt i panelen, det var Tommy Hansson som är polis från Polisförbundet som har hört flera gånger här på Tyresradion. Det var vår kommundirektör Stefan Hollmark. Och det var riksdagsmannen Mattias Tegner som också sitter i kommunfullmäktige i Tyresö och bor i Tyresö. Och den som ledde den här diskussionen, det var Martin Nilsson. Och alla de här tre kan ni lyssna här på radion. Det här är alltså nummer 2 av 3. De andra två är Vågar man bli gammal och det andra är Trygghet i skolan. Så att här har ni möjlighet att lyssna på den väldigt intressanta diskussionen som var på Kvarnhjulet.
Hej och välkomna hit allihopa. Jag heter Martin Nilsson. Jag är gruppledare för Socialdemokraterna i fullmäktige och har fått det stora uppdraget att leda det här samtalet. Och det här är en spännande dag med Trygghetsdagen, därför att vi pratar ju om trygghet ur så många olika perspektiv. Vi började prata med trygghet ur ett äldre perspektiv. Vi kommer att så småningom gå in på trygghet när det gäller skolan. Och detta visar ju att trygghet handlar om så många olika frågor och så många olika aspekter. Jag tror att den värld vi lever i kommer också innebära att vi kommer ha trygghet ur ett slags klimatpolitiskt perspektiv. Hur kan vi vara trygga på den miljö vi lever i, den samhälle vi lever i, från översvämningar, från en rad andra effekter som händer också, säkerhetsaspekter, krishantering, en mängd sådana saker som också är viktiga delar för att kunna bygga en trygg kommun. Men här och nu, under denna knappa timme, vi säger 40 minuter, som vi ska prata om detta, och inte bara här, precis som vi sa innan, även i Tyresöradion så småningom. Det är ju ett sammanhang där Socialdemokraterna, ABF och PRO i Tyresö tillsammans gör ett seminarium, Stora Trygghetsdagen, som också går ut i radio i efterhand. Och den direkt sänds också på Facebook för de som vill titta på detta där, eller just nu titta på detta där och nu. Men denna del som vi nu är inne på, den handlar om tryggheten i det offentliga rummet. Och till vår hjälp att diskutera detta så har vi tre stycken panelister. Närmast här har vi Mattias Tegner, ordförande för Socialdemokraterna i Tyresö men också lokal riksdagsledamot. Vi har Tommy Hansson från Polisförbundet och vi har Stefan Hollmark från, som är kommundirektör i Tyresö sedan ungefär hur länge då?
Februari.
Sedan februari. Och då tänkte jag, Stefan, ni får presentera varandra mer i detalj sen, men jag tänkte ändå att vi börjar med frågeställningen. Och jag tänkte låta dig börja med det, Stefan, för du är nyast i kommunen på det sättet. För ett tag sedan, eller för ett antal år sedan, så valde kommunen att använda, jag tror inte vi använder den så mycket nu, men det fanns i alla fall en paroll som en gång i tiden hette Trygga, trivsamma Tyresö. Allas vårt ansvar tror jag till och med den hette. Och jag skulle gärna vilja veta från Stefan, Tommy och Mattias, ska man vara trygg och trivsam i Tyresö idag? Är man det?
Ja, just det, ska man vara, eller är man, men det är helt övertygad om att man är. Det verkar otroligt trygg, en otroligt trygg kommun. Tyresö är hemma, när stad, skog och skärgård är ju den nya parollen då, ungefär så, i kort varianten. Men det är absolut, det ska man vara. Jag tror man är, de allra flesta är, och det som jag då som reser in till Tyresö känner att det är otroligt tryggt här.
Tommy, ska man vara trygg i Tyresö idag?
Allting är ju relativt, och för att vara i Sverige 2019 så är Tyresö tryggt på så sätt att det händer inte jättemånga allvarliga brott här. Men om det händer någonting så finns polisen väldigt sällan på plats när det händer. Så det är inte fel att tänka sig för lite grann och inte utsätta sig för onödiga risker. Men med det sagt så är Tyresö en mycket trygg kommun, och det finns många ställen där det är mycket värre. Problemet för polisens del då är att där sker satsningen på fler poliser. I Tyresö har det inte blivit några fler poliser. tyvärr.
Och vi kommer komma tillbaka till diskussionen om polisens närvaro och vad vi kan göra för att bli fler poliser, för det är ju en jätteviktig fråga. Mattias, nu är ju ni i panelen och jag också, vi är ju fyra, förlåt uttrycket, vita medelålders män här. Finns det anledning att liksom tro att andra grupper kanske känner sig mer otrygga i Tyresö än vad vi skulle göra?
Jag tänkte säga, nu tar du nästan mitt svar, men jag skulle säga att i grund och botten kan man vara trygg i Tyresö. Jag känner mig trygg här, jag har bott här sedan 1984. Men, och det har vi ju sett i trygghetsundersökningar i hela Stockholms län, att känslan av trygghet skiljer sig väldigt mycket beroende på var man bor. Och det är uppenbart att de människor som också oftast bor i områden som är ekonomiskt utsatta är också de som inte känner sig trygga i sin egen miljö. Så att i grunden tror jag man kan vara trygg i Tyresö, men man måste också erkänna att det är väldigt olika beroende på var i kommunen man bor.
Bra, eller inte bra, men visar tydligt utmaningen. Och låt oss då säga, jag ska säga det direkt. Jag är kanske inte lika generös med frågeställningarna som Bosse var här innan. Så att ni som sitter med frågor, håll på dem. Tänk, håll fast vid dem. Så kommer vi tillbaka till en stund där det blir frågor sen. Men jag vill ändå bara skicka med frågan då. För att det är ju den första kanske frågan ändå är ju att fundera på. Hur ser det ut idag i Tyresö? Ni har varit inne på det lite grann allihopa. Men om vi försöker ge en bild. Det är ju väldigt lätt nu för tiden. Jag tror att vi alla har våra smartphones och liksom får flashnotiser som säger än det ena, än det andra brottet. Vi har sociala medier som informerar oss ganska snabbt om vad som händer. Och det ger naturligtvis en bild av att det händer mer. Och det gör det kanske också. Men om man ska försöka se, och Tommy var inne på det, liksom, att i jämförelse så är det på ett sätt, men det är också så att det finns reella problem. Om vi tittar på brottsligheten idag i Tyresö, vad vet vi om den? Hur ser den ut? Och ökar den, minskar den? Eller finns det ett liksom, är det en upplevelse vi har, eller är det på riktigt att det faktiskt är en ökad otrygghet i vår kommun? Stefan får micken först.
Ja, din första fråga var ju väldigt generell. Och jag svarar ju ett generellt perspektiv. För jag vet ju, vi har ju startat ett tryggare granningsring och det kommer vi säkert komma in på då. Men jag kan svara på din fråga utifrån ett kort perspektiv. Brottsligheten generellt, om man tittar bara något år bakåt i tiden, har minskat i Tyresö. Det finns dock brott som är då, man ser att det ökar, och det är då när man använder då droger. Sen ska vi se, jag har ju polisen bredvid mig här, men det är den bilden som lokalpolischefen har målat upp, och jag har ju sett siffrorna så. Så man kan inte säga i ett kort perspektiv att brottsligheten ökar. Får jag ändå passa på att gå in på det här om jag var trygg? Jag vet inte liksom om ni har definierat ordet trygghet, så jag passade på att slå upp det, för jag vill göra mig lite säker på vad det faktiskt är. Och då gick jag in på tryggare Sverige. Då skiljer man på begreppen säkerhet och trygghet. Just säkerhet definieras som den faktiska risken att utsättas för ett brott och ordningsstörningar. Det var ju du inne lite på då. Medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten, och den beror då oftast på rädsla och oro för att utsättas för brott. Och borrar man ner sig ytterligare då, så rädsla och oro att utsättas för brott kan bero på känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor, samt en tro på egen förmåga att förhindra brott och hantera konsekvenser av att utsättas för brott. Det tror jag att 99% av Tyresöborna har en känsla av att man kan göra. Men en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor. Sen menar jag att det kanske finns lite geografiska problem. Jag tror egentligen, det jag ser då är väl då att bor man i Graningsringen och i kvarteren runt där, så kan det nog vara så då att frågar man dem, så är upplevelsen av trygghet dessvärre då inte 100%, utan det är nog många som känner sig otrygga. Men nu ska vi se, tillbaka till din fråga. Jag svarade lite på det med brotten i mitt perspektiv.
Absolut. Och la till en ny aspekt. Och vi kommer delvis tillbaka till den. Men jag vill också gärna fråga om det här med trygghet. Och det är ett bra perspektiv, trygghet kontra säkerhet. För det är ju två olika saker. Och då kan man ju ibland kanske tycka att ja, men är vi inte överdrivet? Alltså att den upplevda saken blir mycket värre än den verkliga saken. Men Visst är det så att även den upplevda tryggheten ju på olika sätt begränsar människor och liksom gör att vi inte vågar göra det vi skulle vilja göra i det offentliga rummet. Gå hem på kvällar, vara ute på stan, allt sådant. Och liksom, på vilket sätt påverkar det vårt samhälle om vi upplever att vi inte kan röra oss fritt helt enkelt? Har vi sett något sådant att det finns grupper som känner sig mer utsatta än andra eller så? Mattias?
Jag uppfattar när man har bott i kommunen länge och känner människor i olika delar, så uppfattar jag igen att det skiljer sig väldigt mycket. Jag uppfattade och uppfattar exempelvis i samband med valrörelsen att betydligt fler människor som bor i områdena här omkring och även Graningsringen uppfattar sig som mer otrygga. Jag tror att det beror på att den bilden jag fick var att det är fler som upplever att droghandel sker hyfsat öppet, och det begränsar andra människors känsla av trygghet. Så att jag tror att man får ändå, det är viktigt att vi håller isär olika saker, men jag tror att det är uppenbart att den typen av frågor kopplat till droghandel gör också att människors trygghet begränsas. I vissa fall, för vi har också haft brottslighet i andra områden, vi har haft en del bilbränder i Krusboda till exempel. Där uppfattar jag inte att man på samma sätt känner att tryggheten minskar. Man pratar ibland om att det är problem i Tyresö strand med gäng som rör sig med mopeder. Och igen så uppfattar man det som liksom pojksträck som egentligen inte påverkar människors allmänna känsla av trygghet på samma sätt som det gör uppe på Graningsringen. Och det tror jag är viktigt att hålla koll på. Det är också därför det är viktigt att vi stenhårt ser till att droghandeln inte kan ske öppet, som många ändå ger uttryck för att den gör idag.
Och när vi kommer till den delen av brottsligheten som typ droghandel, så är ju ytterst så är ju det en polisfråga. Och Tommy, du var ju inne på det, att vi idag har allt för lite polisiär närvaro. Det tror jag vi alla kan stryka under på och säga att vi alla delar den bilden och känslan. Och det har ju pratats mycket om den polisbrist vi har och ser framåt. Och du är ju representant för den fackliga organisationen, så du möter väl den här diskussionen hela tiden, misstänker jag. Nu har det ju beslutats att det ska bli fler platser på polisutbildningen, men vad innebär det? Kommer vi få tillräckligt med sökande? När kan vi se fler poliser ute i fält, om man säger så? Vad är er bild som facklig organisation? Vad behöver vi göra politiskt och i samhället för att se till att det faktiskt blir fler poliser ute på gator och torg? Tommy först.
Ja, det som är en tröst i det är väl att det är all time low just nu i förhållande till folkmängden som har varit de sista åren med befolkningsutveckling i Sverige. Så har poliserna inte blivit fler. Men nu, de sista två åren, har man börjat rekrytera fler. Så att istället för att det har varit ungefär 250 poliselever per termin på skolan, så ligger man idag i trakterna av 800 per termin. Och det är en ganska stor ökning. Det är sista siffran är 800. Men det skulle ha varit 1100 ungefär. Så man har inte lyckats fylla platserna. Och för att lyckas fylla platserna måste ju polisyrket bli mer attraktivt. Det är ju våran synpunkt. Ganska naturligt för en fackförening för polisen naturligtvis. Men med det sagt så finns det olika beräkningar. Idag så har man noterat från riksdagens utredningstjänst att målet om 10 000 fler polisanställda inte skulle vara möjligt att uppnå förrän 2028. Målet var 2024. Och det är det som regeringen arbetar för. Och polismyndigheten har idag gått ut och sagt att man räknar fortfarande med 2024. Då är frågan hur mixen är mellan poliser och civilanställda. Jag tror inte att man kommer få fram, säg 7000 poliser på de åren, på de 5 åren som det handlar om. Eftersom en del ska gå i pension, bland annat jag själv då. Så, och bli pensionärer och gå med PRO förhoppningsvis eller sådär. Men med det sagt så kommer det nog inte att bli 7000 poliser till, men det kan bli 5000 poliser till. Och vi har redan anställt 3000 civilanställda till som kan bidra till att polisen blir effektivare och att poliserna kan arbeta med riktigt polisarbete. Och det tycker vi är jättebra. Det har börjat hända mycket de sista 2-3 åren. Jag vet inte vad som händer med den här.
Nej, det är något med
mycket. Jag kan ju prata högt, men det, jag vet... Okej. De sista 2-3 åren så har det börjat hända väldigt mycket. Problemet är precis som det här med att bygga äldre bostäder. Det tar tid att få fram många bra poliser. Det här skulle man ha gjort när man gjorde polisreformen 2015. Och då fanns det tyvärr en bred politisk enighet om att polisen skulle inte få några mer pengar. Och det skulle inte anställas fler poliser. Utan vi skulle klara det med befintlig resurs. Det sa rikspolischefen, det sa alliansen och det sa de rödgröna. Så alla var överens, eller många var överens ska jag säga. Och det är det som är problemet. Hade man startat då hade vi nog inte haft de problemen som vi har idag. För jag tror tyvärr att mycket av otryggheten beror på det vi läser om skjutningar, om sprängningar, om knivdåd, om våldtäkter. Och det beror mycket på att poliserna helt enkelt inte räcker till i där de här problemen gror, i gängmiljöerna. Och så finns det ett bekymmer till, och det är ungdomsbrottsligheten som sjunker i åldrarna och där samhället egentligen har väldigt dåliga möjligheter att göra någonting som verkligen ändrar och stoppar kriminella karriärer. Vi kunde se i Uppdrag granskning i tisdags var det väl, om någon som kallades Hassan som hade begått 250 brott och var 18 år. Och först när han då är 19 hamnar han i fängelse, 18-19 år, då kan han hamna i fängelse. Innan dess försöker samhället med olika placeringar i hemmet eller i ett fosterhem där pappan är kriminell. Jag menar, och så skyller man på olika saker. Och när det går till på det sättet, ja då blir det därefter. Och det är inte polisens fel. Vi har gripit honom och vi har antecknat 250 brott, grova brott, bilrån och liknande. Och det blir på det här viset ändå. Så att jag kan förstå den otrygghet som sprider sig. Och med det sagt så är Tyresö fortfarande ganska tryggt. Men man kan ju bli oroad om man går upp till Alléplan också. Och det kommer gäng med moppar och kör runt benen på en så att man nästan åker omkull. Men det kan ju vara lika illa in i stan när de kommer på sina elskotrar.
Kanske. Ja, det är också en verklighet, elskotrarna. Men låt oss se, nu funkar den här igen, eller hur? Ja. Vad bra, Stefan hade vinklat. Du får det också.
Trygghet är starkt kopplat till säkerhet. Jag brukar ställa mig frågan då, lite skämtsamt nästan. Hur många poliser tror ni att det finns i Tyresö kommun just nu? Nej, det är väl oftast... Okej. Okay. Och svaret är dessvärre antagligen alldeles så ofta att det finns noll poliser. Om man ska få ett tryggare samhälle generellt sett så måste säkerhetsfrågorna lösas. Så är det bara. Tyresö tillhör polisområdet som är tillsammans med Värmdö och Nacka. Det är 25% vakanser på poliser i det här området. Och när man pratar med lokalpolisområdeschefen så säger han att det kommer vara påfyllt. Jag tror faktiskt att han säger 2025. Eller möjligt att han sa 2024 då, som du sa. Men det är där omkring. Vi kommer få ha de här massor med stor polisbrist fram till 2025. Han har dock lovat att till nästa år ska finnas områdespoliser heter det då. Och hur många det är, förhoppningsvis i plural då, ett flertal. För vi skulle verkligen behöva polisinsatser för att förbättra säkerheten i vissa områden här. Och sen då så, jag tror Martin kommer ställa frågor liksom, hur gör vi sen framåt? Så jag ska inte gå in på det.
Om vi nu liksom ena biten här är frågan förstås om poliser och polisiär närvaro. Och den börjar vi få en bild av här, både av hur den ser ut men också hur den rimligtvis måste kunna se ut framåt. Ja, och att vi behöver bli fler och att vi också behöver jobba förstås med attraktiviteten i yrket som sådan. Jag tror och jag vet att det kommer... Det finns en hel del sådana här undersökningar också om vad unga människor vill jobba med, och det är ju faktiskt så att polisen är ett väldigt attraktivt jobb, men många vill jobba där därför att man tycker att man kan göra en bra insats och göra nytta och så. Sen måste ju anställningsvillkor och annat också göra att man inte väljer bort det. Så att det är liksom ena biten utav pusslet. Och sen, jag tror att Tommy var inne på frågan också lite grann om det förebyggande arbetet, och där finns naturligtvis allting från liksom förhärdade och ganska långt ner i problematiken rotade ungdomar till ungdomar som inte alls är där ännu men som är i farozonen. Och där har ju naturligtvis kommunerna en viktig roll och liksom det förebyggande arbetet. Och Stefan, nu gör ju Tyresö kommun en satsning, inte minst kring området kring Granängsringen. Kan du säga någonting om det? Vad som kommer hända? Vad som är på gång? Mm.
Ja, men jag tänker börja med lite mer retoriskt än så. Det ska inte behöva bero, i Sverige ska det inte behöva bero på vilka föräldrar du är född av eller vilket område du bor i för att du ska kunna bli framgångsrik. Så är det idag. Områden då som är, jag bor själv i Storvreten, det är ett utav de, det är det senaste utpekade området som utsatt område. Jag bor där så. Jag har ju väldigt bra förspänt, det fattar ni också. Men jag har mina barn har gått i klasser där det finns då barn som inte får frukost på morgonen. Det serveras i skolan till exempel. Samhället då, tillbaka till samhället, har en otroligt viktig roll att fånga in barn, framförallt när de ska ju fånga in vuxna och, så, och ungdomar också, men framförallt fånga in barnen. För att när jag pratar med kollegor som kan det här bra, så säger de att de kan redan när barnen går i lågstad eller kanske till och med i förskolan peka ut vilka barn det kommer gå bra för och vilka det kommer gå dåligt för. Så tidigt måste man fånga in barnen, och då förstår man att det här är inte en fråga som man löser på, du kommer inte lösa det på 10 år. Det är flera generationer vi pratar om att hålla i. Långsiktighet är en otroligt viktig fråga. Ni politiker och Anita var det ju faktiskt då, det var inte KS utan det var Anita som gav mig ett ordförandeuppdrag. Precis samma dag som jag började så fick jag ett ordförandeuppdrag att medverka till att skapa ett tryggare Granängsringen. Och då ska jag säga så här, att det måste präglas av långsiktighet. Och då pratar vi inte 1, 2, 3, 5 år, vi pratar om att sätta någonting som ska fungera forever nästan. Och vi har ju då haft, efter sommaren så har vi haft ett uppstartsmöte. För det första har jag utsett en person i den kommunala organisationen. Det är fritidsgårdschefen Thomas Olausson som kommer få samordnare. Då kommer han till mig. Ja, men hur länge ska jag få jobba med det här? Nej, men vi börjar med 25% och sen så liksom får du jobba. Jag lovar, du skulle kunna jobba 100% i 10 år och 20 år med det här, så. Men vi börjar med 25% av hans tid och så får vi se, det här kommer säkerligen växa. Vi hade en samling där vi bjöd in föreningar och organisationer, polisen och alla möjliga. Då berättade vi lite om det här projektet. Vi målade upp en bild, hur har andra områden jobbat med den här problematiken. Och sen hade vi en brainstorming. Vi satt i olika grupper och hade en brainstorming då. Och då kom det fram 85, jag har en lista på 85 olika förslag som man kan göra, och det är bara en början egentligen. Men man kan säga så här, det viktiga är att vi organisationer, föreningar, polisen med mera arbetar tillsammans och fokuserar på att det här ska bli riktigt bra. För att missar man då till exempel den polisiära insatsen som kan plocka bort de här personerna, jag är ledsen att behöva säga det, som faktiskt har kommit väldigt långt in i kriminaliteten, som det är svårt att faktiskt få ur. Det måste man jobba med också, den här avhopparverksamhet. Men de här som faktiskt är inne, de måste bort från området. Och du vet jag nu att i Granängsringen så har man faktiskt plockat in de här, några av de här värsta personerna. Jag känner ju inte dem så, men polisen säger så i alla fall. Det är en förutsättning för att barnen inte ska fångas upp av den gemenskapen. Istället ska de fångas upp av föreningsgemenskap och andra gemenskaper, för att kunna skapa sig en vettig och bra framtid och förebilder för att man ska kunna bli framgångsrik även om man växer upp i Granängsringen. Jag tror det räcker sånt.
Jättebra. Nu tänkte jag låta Mattias, du är ju riksdagsledamot, du får gärna berätta lite grann också om vad du tror att staten i någon mån kan bidra med till detta och hjälpa oss här att bli liksom tryggare. Sen tänkte jag efter det öppna upp lite för frågor och diskussioner. Så ni som nu sitter och tänker på någonting, flagga upp så går vi vidare med det. Men Mattias, ordet är ditt först.
Tack så mycket. Men jag tror att man behöver göra två saker samtidigt. När det gäller den organiserade brottslighet som finns idag, så tror jag inte att den går att förebygga. Utan när man har organiserad brottslighet och människor som befinner sig i djup kriminalitet, då behöver man använda polisiära resurser. Och där var jag med som riksdagsledamot 2016 och fattade beslut om att man faktiskt skulle dubbla antalet platser på polishögskolan. Vi har öppnat två nya polishögskolor. Och det börjar man ju se effekten av, delvis det Tommy nämnde. Vi har också varit med och ökat straffen för en del brott. 30 brottstyper som är kopplade till organiserad brottslighet. Bland annat vapeninnehav som gör att det är enklare eller det blir tvingande att häkta personer som tas med vapen på sig. Så att det finns liksom flera saker som faktiskt handlar om ganska hård och repressiv politik som vi har gjort och som vi behöver göra. Men det är liksom inte det hela, för det är lösningen på ett problem, men det är faktiskt inte lösningen på hela problemet. Utan den andra sidan, det tänker jag, det är faktiskt kopplat till hur vårt samhälle som helhet ser ut. Alltså där vi behöver ett samhälle som är mer jämlikt, där man har goda förebilder, man har en bra möjlighet att liksom, för att använda Hjalmar Brantings ord, att kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan. Alltså att varje människa har möjligheten att förverkliga sig själv. Och det är klart att då måste det finnas goda förebilder, och då måste man ha föräldrar som går till jobbet. Och där behöver vi ju göra saker redan kopplat till skolan. Alltså, vi ser idag att skolan är extremt segregerad, och det hoppas jag att nästa seminarium som pratar om skolan kommer vara inne på. Så jag tror att vi behöver göra två saker samtidigt. Det ena är det repressiva som man har gjort och där man säkert behöver göra mer saker. Men det andra är att faktiskt skapa det här jämlika samhället där man har goda förebilder och en bra möjlighet att faktiskt välja sin egen väg. Sen så tror jag vi behöver skruva i lite annat. I den, vad ska jag säga, i det uppskruvade tonläge som vi har idag, så har ju vissa kommuner som jobbar med avhopparverksamhet har ju nästan fått skit för det. För det är ganska enkelt att på något sätt säga, men är det kriminella som ska få förmåner? Samtidigt så som jag har förstått det, så säger liksom polisen här i Stockholmsregionen att just nu så har vi problem med organiserad brottslighet. Vi har skjutningar i Stockholmsregionen, och det har nästan flyttat sig från Malmö till Stockholm. För i Malmö så har man faktiskt sett att skjutningen har gått ner, i alla fall då i år. Trots att det finns extrema exempel på undantaget. Men här i Stockholm så har faktiskt skjutningarna ökat under det senaste året. Och då så säger polisen att ja, men just nu så är det ändå ett par personer som är inblandade i de här konflikterna som har kommit ut ur fängelse, vilket gör att polisen är på tå just nu. Och samtidigt så vet man, eller tror man sig veta, att ja, men några av de här personerna skulle nog faktiskt vilja lämna den organiserade brottsligheten, om inte annat för att man vet att sannolikheten att dö just nu är väldigt hög. Och då tror jag också att vi behöver ha bra avhopparprogram. Och jag tycker att det är bra att regeringen har tagit initiativ också till ett nationellt avhopparprogram. Så vi behöver göra flera olika saker. Vi måste både orka med repressiva åtgärder just nu, men också förebyggande åtgärder och faktiskt en tro på ett bättre samhälle och ett mer rättvist samhälle.
Också. Nu är det öppet för frågor. Då ska vi se. Nu var det flera här. Vi börjar med Barbro.
Tack. Och jag skulle vilja återvända till förebyggande arbete och barn. Det är så här att jag bor i centrum. Jag har hund, vilket innebär att jag går ett antal gånger på Borgmora gårdsväg. Och jag och flera med mig har noterat i sommar något som är väldigt tragiskt. Det finns något som jag inte kommer ihåg vad det heter här, där man klättrar.
Parkour.
Där är det ju en hel del lite yngre killar och äldre också. Men i sommar har jag noterat flera gånger att på bänkarna vid Borgmora gårdsväg mitt emot parkour sitter det lite män i, ja, så tror jag, 25-årsåldern. Man ser ganska långt håll att de här personerna är icke bra i kontakt med barn. De sitter där, omkring sig har de ett gäng, eller då, jag kanske har sett det 7-8 gånger, killar ifrån, jag tror att de är från 10 upp till kanske 16 år. De där som sitter på bänkarna tycker ju de här små killarna att de är jättetuffa. De ger dem cigaretter. Och sen så när jag och några till tanter uttryckte vår åsikt om det, så fick ju vi höra vilka vi var. Och sen gick de här männen med killarna in på parkour. Det jag funderar på, förr i världen hade socialtjänsten, vi hade fältassistenter, det finns det inte längre, och vi hade väldigt mycket uppsökande verksamhet. Jag funderar på, vad gör kommunen? För det här är jättefarligt. Tack.
Ska vi låta Stefan svara på det direkt, sen så får Peter ordet efter det.
Ja, nu blir det ju en väldigt detaljrik fråga där då. Jag kan väl egentligen svara så här att jag tycker det är jätteviktigt att kommunen jobbar med de här frågorna. Men när man tittar på den här specifika frågan då, så kommer vi till helt andra tankar i mitt huvud egentligen då. För då kommer vi till det här då, de här som sitter på bänken. Vad är det för personer som sitter på bänken, kan man ju fundera kring. Och kommunen kan ju inte göra några åtgärder om att suga in. Då kommer vi tillbaka till de här. Kommer vi tillbaka till de här polisiära åtgärderna då? Om det nu är sådana personer som då har någon slags kriminell bakgrund, då blir det polisens uppgift egentligen då att ha koll på de här personerna. Att de inte ska sitta där, det har ju, kommunen kan inte heller, man kan inte köra bort människor så. Så det gäller liksom att, här pratar vi långsiktigt igen, polisen tillsammans med kommunen, barnen kan jag väl rikta mig emot då. Här kommer vi då tillbaka till barnen egentligen då. Det gäller att fånga upp dem. Nu tycker jag i och för sig att parkour är en bra fritidsaktivitet. Så. Men vi kan säga så att vi ska fånga upp dem och skapa förebilder också. Då, så att de har andra förebilder än de kriminella. För det är ju så otroligt lätt att känna den där samhörigheten. Helt plötsligt är man inne där och så har man en samhörighet med det kriminella. Och man blir sedd och uppmärksammad. Jag har jobbat med den här problematiken i Södertälje. Då, så jag vet då barn som är inte överhuvudtaget under sin uppväxt har blivit sedda ens i skolan, utan de har inte blivit sedda någonstans, och så fångar kommunen upp dem i bra arbetsmarknadsåtgärder och försöker få ut dem arbete. Och sen när de väl får sitt första jobb, då det är nästan, jag gråter nästan aldrig, men när de står där och berättar hur de faktiskt har blivit sedda för första gången för att kommunen har tagit sig an dem och också då liksom hjälpt dem fram till ett jobb. Otroligt, det är otroligt viktigt. Så att just hjälpa ungdomar ut i arbete, det är otroligt viktigt. Men barnen som är lägre ner i åldrarna, där måste man hjälpa med fritidsaktiviteter. Och det tror jag är otroligt viktigt att koppla till skolan. Nu ser jag ju att barn- och utbildningsnämndens ordförande sitter här bak. Just koppla skola till fritid. Den är ju en gråzon egentligen då, men det är otroligt viktigt också. Du kan fånga in dem i skolan och få dem ut på fritiden. Så att koppla föreningar till det ska vi titta lite på också då. Vi har en otroligt viktig roll, och jag brinner verkligen för de här frågorna. Men man ska veta då att det är flera olika förvaltningar, och det är flera olika förvaltningar som måste samarbeta i kommunen också, inte bara barn och utbildning, utan vi har ju då arbetsmarknaden och social också. Så att.
Och nu kommer jag säkert bli utkört från den här lokalen. Jag refererar till gamla kommunslogans hela tiden. Men just den här delen som handlade om alla svårt ansvar, så är det väl också en viktig del, och du är inne på det, va? Om vi är många som faktiskt säger att det är inte okej att dela cigaretter till barn, så blir det också en signal och en liksom, att det gör det obekvämt för dem. Och det är väl också en viktig signal från det här, att samhället i form av polis och socialtjänst har en del och det förebyggande arbetet, men vi alla har ju också en del av detta. Nu ska vi se, Peter, och sen Bölva Maria och sen Sune.
Ja, det här är intressanta frågor, och jag har kommit in lite grann på sociala aspekter. Och det är självklart att när det är ett problem i samhället, då ropar vi på poliser, vi ropar på strängare och hårdare straff. Och det kanske är berättigat, det behöver man nog göra. Men det finns så mycket annat som man kan göra, eller som man gjorde förr i alla fall. Jag var historielärare i Stockholm i 40 år. Jag var i Högalidsskolan i 20. Och där, min erfarenhet därifrån, det var att vi hade två stycken kvarterspoliser, två jätteduktiga kvinnliga poliser som ofta var i skolan, som bedrev undervisning med ungarna på låg- och mellanstadiet, var det mest trafikundervisning. Och sen på högstadiet var det med lektioner, man pratade om lag och rätt. De fanns i skolan, alla lärare kände dem här, de var med på våra studiedagar. Hade man problem med någon unge, så visste man att man kunde vända sig till Ylva eller Sussi och ta upp de här frågorna. Var det problem med ungar, så kom de gärna på elevvårdskonferenserna. Även kyrkan var ofta med i de sammanhangen. Man hade alltså en kontakt med det omgivande samhället i Högalid som jag tyckte var fantastiskt. Alla ungarna i skolan visste vilka Sussi och Ylva bra. Ylva hade dessutom haft en svärfar som hette Lasse Björn. Det gjorde inte saker sämre. Sen fanns det i samhället en ungdomsvård som fungerade. Och det fanns fältassistenter som också samarbetade. Ett samarbete skola, ungdomsvård och fältassistenter. Men sen kom man ju underfund att ungdomsvårdar skulle man inte ha. Det skulle vara fritidsvårdar. Alla generationer skulle mötas. Ungdomsvården lades ner och flyttade till skolan. Och resultatet där, det blev att det blev ett par pingisbord i ett utrymme i det gamla badet i skolan. Alltså, vi har avlövat oss möjligheter i någon slags sparsamhetsgiver. Avlövat oss möjligheter att på ett tidigt stadium komma in och ha, jag skulle säga, få grepp på de ungar där det kan finnas eller kan uppstå problem. Och det tycker jag vi måste återvinna.
Ett starkare samhälle med mer närvarande poliser, kommer det bli det då, menar vi, bygger ut det fullt ut?
Alltså det är ju det man hoppas på när vi blir fler poliser, för nu gör poliserna det nödvändigaste, utreder brott och åker på utryckningar. Men jag har själv arbetat som kvarterspolis, närpolis, områdespolis. Och jag kan säga det att det finns ingenting som vi poliser då älskar så mycket som fältassistenterna. Som är ute från sociala och kan vita. Och vi kan komplettera varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Och som sån här lokalt närvarande långsiktig polis, då ska alla unga veta vad den polisen heter. Och den polisen kan faktiskt också rekrytera nya poliser till det här yrket. Och även genom att vara en positiv förebild. Det är precis det som polisen dessvärre har tappat i den här polisbristen som har varit. Men jag tror att den där idealbilden när alla jobbar ihop i hela samhället, polisen är en del. Idag finns det något som kallas kommunpoliser. De planerar och styr och ställer och kommunen får uppdrag och så lovar de lite för polisens del som polisen kanske inte har resurs att uppfylla ens. Och då blir det inte vettigt. Utan det ska finnas poliser på plats, på kvällar och på de ställen där ungdomar försiggår. Och då kan ju också stötta allmänheten som också får råg i ryggen att visa civilkurage, vilket det också behövs. Så tillsammans kan man då få en bättre samhälle, det tror jag.
Bättre dagar framför oss helt enkelt. Se framför
oss. Jag tror att det är viktigt att göra analysen också. Jag tittar lite till Mattias då. Om man går då 30 år bak eller 40 år bak i samhället, så skulle jag vilja säga så här att hela efterkrigstiden var Sverige, gick väldigt bra för Sverige. Låg arbetslöshet. Nu befinner vi oss i en situation som är lite annorlunda då. Där vi har områden som är segregerade och arbetslösheten är oftast då, är det där man hittar arbetslöshet också. Och då har vi lite annorlunda situation. Parar vi det här med att vi har för lite poliser och kanske problematiskt med hur man faktiskt ska jobba med resurserna från kommunens sida också då. Var ska man sätta in resurser och så? Så det är klart att det är en lite annorlunda situation än det var då man tittar ett x antal år bakåt i tiden. Därför blir det ännu viktigare att man samarbetar så. Jag tror ju på de här också att det är civilkurage. Det är inte säkert enkelt faktiskt. För att det är, när det händer, hur reagerar man när det händer? Och jag tror så här. Jag tror att man präglas lite av det man faktiskt har hört i samhället. Jag kommer snart rikta mig till Mattias här nämligen. Jag tror man präglas själv lite av det som händer i samhället. Jag har då, för något år sedan, så såg jag någon som kom springande och tänkte, så var det någon som sprang efter. Tänkte jag, fan det här måste ju vara någonting som hänt. Så jag sprang då och så kom jag, tänkte att jag genskjuter den här. Så knuffade jag omkull den här personen. Det var en som hade snott från Systembolaget. Han ställde sig upp igen och så kom hans kompis. De var två stycken då. Och de visade sig sen vara knarkpåverkade. Men jag fick då en spark då. Det vart brustna reben och lite sådär. Men flaskan fick vi tillbaka. Så. Men det var bara det var ju bara ett infall från mig. När man ser, när man kommer och har lite mer tid att tänka, då tänker man så här, fan vad kan hända? För det hade ju kunnat komma upp en kniv istället för en spark där. Och sen det här då med vittna. Som jag vet nu, att nu resonerar ni ju kring det här med att man då ska kunna vittna under sekretess och sådär. Jag slänger bollen lite så. För jag tror många som drar sig för vittna idag. mot kriminella.
Och vi gör så att Mattias ska prata sen, att han skriver inte med riktigt. Bara säga, det är naturligtvis helt riktigt som Stefan säger att civilkurage är en viktig del, men det får man ju inte göra så att man blir dum heller. Man måste ju hela tiden värdera situationen också. Absolut. Men Maria, nästa fråga.
Hej, apropå civilkurage, då har jag i somras så var jag på Gunnarsplan, så plötsligt så stannade tunnelbanan mot Farsta, och så såg jag en tjej, 80, och en liten kille som ställde sig bakom henne, och då tänkte jag okej, nu håller han på att ofreda den där tjejen. Så tittade jag noggrant och han gick mer och mer närmare henne, och då såg jag att fingrarna gick rakt in i fickan och tog hennes telefon. Och när han tog hennes telefon så tänkte jag så här, okej, nu åker han på mig, då tog jag på mig. Nu kommer du hit, du tog hennes telefon. Nej, det gjorde jag inte. Du var det svenska, så nej, det gjorde du visst. Och så stannade hon och sa till henne, kolla din mobil. Och hon var helt chockad, kolla din telefon, för han tog den. Och så kom en annan kvinna och sa, han kastade inte dem. Så ropade jag, alla passerade förbi, ingen sa någonting. Tjejen var gravid och chockad, och så skrek jag, hämta vakter, och ingen reagerade och sa, hämta vakter för fan. Och så kom en vakter springande, och det gjorde jag min insats, absolut. Jag tänkte inte mig för att det kunde vara jättefarligt, men det gjorde jag, och så var det. Det var ingen mer med det, och så ringde polisen och jag vittnade på telefonen. Och jag ångrar mig inte, så att gjort är gjort. Så att hon fick sin mobil tillbaka och jag gick härifrån med gott samvete. Men absolut, det kommer att ha varit annorlunda. Men det gjorde jag mitt. Apropå om Granensvingen, alla vet här att jag bor i Granensvingen. På gott och ont. I början var det absolut det värsta stället för mig. Jag har bott där i 8 år. Nu, man vänjer sig med miljön. Tyvärr, det gör man. Och min fråga är apropå det här projektet som rör sig runt Granensvingen. Jag har tagit lite del av på avstånd hur många boende som har blivit inbjudna till det här projektet. Vad jag vet, väldigt få. Väldigt få. För jag tycker att det är så här att de som vet vad som är bra för själva området, det är de som befinner sig i själva situationen. Det här är min fattning. Någon person som bor i stranden kan inte veta vad som försiggår i ringen. En person som bor i Bornmåre kanske inte heller vet, har ingen uppfattning vad som försiggår där. Så att jag är sär, men jag skulle välkomna att man skulle ha tagit folk från ena hörnet till det nästa hörnet från Granensvingen, för att veta hur läget verkligen är. Och sen har jag sagt till, jag som är ensamstående och jobbar 75% har absolut inte möjlighet att sätta mina barn på aktivitet. Och det spelar också en ekonomisk fråga. Hur ska jag kunna förebygga så att mina barn inte hamnar i en dålig sits när det inte finns möjlighet till kanske en gradsaktivitet för att kunna förhindra att barnen hamnar i händerna på de där 25-åringen som söker upp småbarn för att kunna sälja droger och vara en sån här små flygplan som man säger i Brasilien. Så det måste också finnas från kommunens sida möjlighet för de människor som bor där bredvid mig som kanske inte har kunnat ta sig till arbetsmarknaden, men att kunna på något sätt se att sina barn inte hamnar i den samma situation som många barn där uppe befinner sig idag. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Tack så mycket.
Tack så mycket. Så, en fråga som jag tänker att Stefan så småningom ska få svar på, men jag säger så småningom, för jag tänkte att vi tar Sunes fråga på en gång. Men detta är sista frågan. Sen tar tiden slut. Och det gäller Sunes att frågan får inte vara så lång.
Ja, jag ska bara säga, Sune Linder heter jag. Jag har bott här i sedan 66 och uppvuxen på Söder, Stockholm. Och då fanns det någonting, och det tog Stefan upp här, alltså någonting som heter civil courage. Det finns inte längre. Det är helt fullständigt avskrivet. Och det förstår jag. Alla är rädda. För att skulle man gå emellan och någonting, jag är för gammal, men förr, då gick folk emellan och sa, vad fan håller du på med? Det gör man inte idag. Man kan bli knivhuggen, till exempel. Det andra ska jag tänka på, det är också, man ser, föreningar betyder väldigt mycket. Föreningarna börjar bli på avskrivning, de får inga medlemmar. För att de som växer upp nu och är i 30-årsåldern, de är inga föreningsmänniskor, om jag generaliserar givetvis. De har inte tid med det. Det finns sociala medier som man måste ägna sig åt, och då blir ingen tid över. Sen finns det en sak som jag har tänkt på, det är administration. När jag var liten, och då var man i Vita Bergsparken, där fanns det skyltar. Beträd ej gräset. Och vi sparkade boll där givetvis. Då kom polisen. Och tog oss. Och så vissa hann springa. Jag hann inte undan. Jag var tagen och sa, vilka var du med? Ja, det vet jag inte, sa han givetvis. Och så sa han, ja, då går vi till polisstation. Han tog mig då, så nu går vi till polisstation. Och ju närmare vi kom alltså, så tänkte jag, vad ska jag göra? Ja, nu blir det nog häktad. Jag blir inte vad jag tar med. Jag hade gått på gräsmattan. Så var det förr. Då fanns poliser för, vad säger, småskit. Idag tror jag administrationen tar. Jag tror man har blivit överadministrerad. Inte bara inom polis, utan inom myndigheter och allting. Det är de enda jobb som finns. Och det är mera högre status som sitter inne. Och därför kommer inte polisen ut. Sluta ta in vanligt folk som sköter administration. Det är likadant inom läkare. Ja.
Tar jag vilken här. Tack så mycket. Jättebra medskick till den sista. Stefan har några konkreta frågor som du får svara på när det gäller nya frågor. Jag tror att flera av oss har varit inne på olika delar här, och en del har ju varit där med civilkurage. Och ledsen att opponera mot det, Sune, men jag tror faktiskt att det finns civilkurage i vårt samhälle, och jag är rätt övertygad om det. Jag tycker vi har mött två exempel, och jag kan berätta för ett tag sedan, dagen innan skolstart, så råkade jag och ett antal andra människor stöta på ett antal ungdomar på Sofiebergsskolans skolgård som tyckte det var kul att leka med bensin och eld. Och det tycker jag är en ganska bra illustration på någonting som är antagligen bara ett antal ungdomar som vill visa sig tuffa inför varandra, men som är ett väldigt nära, ett allvarligt brott som kan leda in på någonting som är mycket värre så småningom. Och då kan jag säga att vi var ett antal personer i det läget som gick in och sa att, hörni, vad gör ni? Och jag tror att ganska många gör det även nu. Och jag tycker att vi ska ta med oss det. Och det är naturligtvis så att vi ser brister både i polis, i samhällets sätt att fungera, i att föreningsliv kanske inte är så starkt som det borde vara, eller i civilkurage. Men det finns ju också väldigt mycket som bygger upp vårt samhälle och bygger det tillsammans. Och det skulle jag vilja be er, utöver Stefan som får svar på de konkreta frågorna, så gärna ett medskick. Vad ska vi ta med oss som är något bra att bygga vidare på i det här för att kunna göra en tryggare Tyresö tillsammans? Så ska jag inte hålla på med gamla från en slogans.
Nej, men jag tror att du pekar ju på ett otroligt viktigt ord här, tillsammans. Och det uppstartsmöte vi hade, det var det var en signal och egentligen en förfrågan. Vilka organisationer och föreningar vill vara med och hjälpa till att skapa ett tryggare Graningsringen? Det var hela syftet med det mötet. Vilka organisationer vill vara med tillsammans med kommunen och hjälpa till i det arbetet? Det var liksom de som var där, och vi vill ju ha fler dit. Det var syftet med mötet. Thomas, vår fritidsgårdschef nu, som också då är samordnare för Tryggare Graningsringen, som inte är ett projekt. För ett projekt har en början och ett slut. Det har inte det här. Utan det ska vara i min värld för evigt. Thomas har fått i uppdrag nu. Hur gör vi? Hur ska vi lyckas samla de boende i området och ta in deras kunskaper kring vad som behövs och hur det ser ut i området? Nu funderar vi, filar på det. Jag återkommer, det kommer bli ett sånt möte. Men det finns väl risk då att vi måste samla dem i Globen, höll jag på att säga. Det är väl säkerligen 4 000 personer som bor där. Vi vet ju inte hur många som kommer. Så vi måste ha lite beredskap för hur gör vi på något smart sätt här. Det var egentligen svar på frågan. Sen tycker jag du pekar på en otroligt viktig sak också. Då, och även om det kanske var ett utropstecken kring de ekonomiska aspekterna. Så är min värld, om man ska lyckas fånga in det här, då gäller det att vara smart. Vi kan inte liksom ha dyra tillställningar, det går ju inte. För då har man inte råd överhuvudtaget. Det måste ju vara låga ekonomiska trösklar, så gott som noll. Så, när vi gör åtgärder, när vi gör saker. Får jag lägga på en sak till här nu då?
Sista.
För det är med barn, men det finns många unga vuxna och vuxna i Graningsringen som är arbetslösa. Här har vi ett otroligt stort ansvar också. Och här måste vi också hitta vi måste tänka på ett nytt sätt för att få in dem i jobb. Så, utan att avslöja hur jag tänker, så jag fick inte prata längre.
Nej, men det är bara helt positivt.
Ja, ska jag vara ganska kort då. Jag kan ju konstatera att polisreformen som alltså skedde för 4 år sedan, mantrat för den var en polis närmare medborgarna. Är det någon som tycker att vi har lyckats där? Jag känner kanske att det inte gick så bra just den delen. Men nu blir vi fler poliser framöver faktiskt. Det kommer att ske enligt alla prognoser. Och då kan vi komma närmare medborgarna igen och hoppas att vi inte har förlorat förtroendet. Och då kan vi göra stordåd. Och då kan vi ta tillvara det civilkurage som finns, som bevisligen finns, som vi hört flera här berätta om. Vi vill ju ha ett tryggare, trivsammare Tyresö allihopa. Och det kan vi tillsammans. Men då behöver kommunen göra sitt, vilket jag vet att de gör. Men polisen har fallerat. Men vi får komma igen nu, tycker jag.
Tack. Positiv
medskick, Mattias. Jag vill också vara positiv, för att jag är socialdemokrat, för att jag i grunden tror på politiken. Och det är klart att vi kan se ett antal saker som inte har fungerat. Och det är klart att det är det som vi faktiskt behöver försöka åtgärda. Jag tror att det är jättebra att det blir fler poliser. Och det är liksom en förutsättning för att göra någonting åt den kriminalitet som finns idag. Men sen måste vi i grunden, tror jag, skapa ett rättvist och jämlikt samhälle för att faktiskt ge alla människor möjligheten att förverkliga sig själva. Det tror jag på något sätt är vägen framåt. Och som, förlåt, men som, jag vill ändå bara kasta in det, som en person som deltar i Sveriges största folkrörelse, nämligen idrottsrörelsen, så vill jag också lyfta fram idrottsrörelsens betydelse i de här frågorna. För jag tror i grund och botten det handlar om att man som kille eller tjej ska ha någonstans att vara. Och där är idrottsrörelsen extremt viktig. Jag själv är ordförande för Hanvikens SK. Men det finns ju andra föreningar. Annars kommer Bo Furegård att strypa mig som är gammal ordförande för Tyres FF. Det finns många väldigt bra breddföreningar i vår kommun som håller på med idrott. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för att ge barn och unga en bra sysselsättning också på fritiden.
Och får jag själv då avsluta med att skicka med också en positiv sån här avslutning och möjlighet kopplat till det Maria frågade innan om, och kopplat ihop med det Mattias sa. Om vi vill att ungdomar ska vara aktiva i föreningsliv och bygga tillit genom att vara aktiva i olika föreningar och så är det klart en aspekt är att man inte får avstå eller behöva avstå på grund av ekonomi och vilka förutsättningar man har. Och då tycker jag det är ett sånt litet illustrativt exempel på vad vi kan göra politiskt är ju att vi nu i Tyresö har bestämt oss för att äntligen öppna ett så kallat sportotek, vilket innebär att man kan få låna och använda sig av idrottsutrustning till låg kostnad eller ingen kostnad alls för att på så sätt kunna utöva sporter och inte oavsett vilken ekonomisk situation man har. Så det finns många sådana små verktyg som bidrar till en tryggare vardag och där man söker sig till andra ställen än kriminalitet och otrygghet och gäng i olika former.
Och vi kan göra jättemycket. Den här diskussionen hade kunnat hålla på mycket längre, men jag tycker att vi har haft ett jättebra samtal. Jag vill tacka panelisterna och jag vill tacka alla i publiken för ett bra samtal. Men först en stor applåd till panelisterna.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Jag som gjorde den här inspelningen så gott jag kunde med olika mikrofoner heter Ann Sandin Lindgren. Och de ni lyssnade på, det var de tre panelisterna, Tommy Hansson från Polisförbundet, Stefan Hollmark som är kommundirektör i Tyresö och Mattias Tegnér som är både riksdagsledamot och sitter i Tyresö kommunfullmäktige. Och den som ledde de här diskussionerna, det var Martin Nilsson. Och det var alltså ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna, PRO och ABF. Ett av tre, de andra två heter Vem vågar bli gammal? Och nästa heter också Trygghet i skolan. Alla de tre går att lyssna på här på Tyresö Närradio. Och om ni undrar varför vi bandar vid just den här diskussionen som Socialdemokraterna, PRO och ABF har arrangerat, då är det så att de är medlemmar i Tyresö Närradioförening. Och alla de föreningar som är med i Tyresö Närradioförening får gärna kontakta oss så bandar vi även era diskussioner. Och i stort sett alla partier i Tyresö är med i Tyresö Närradio. Så att, tycker ni att oj då, vad mycket sossar har varit här. Så välkomna alla moderater och liberaler och alla andra som också tycker att de här sakerna borde vi banda. Så kommer vi gärna dit med våra mikrofoner och låter alla Tyresöbor få lyssna på diskussionerna. För numera är det så att det är väldigt få som går på möten. Även om det här var ett 50-60-tal personer som en vacker septemberdag satte sig och lyssnade på dessa diskussioner. Så att kontakta era föreningar så kommer vi och hjälper till och bandar.